många tror att det finns en himmel? Hur många tror att det finns mer än en jord? Och tror ni att det finns dimensioner? Ja, det var nästan. Ja, det var så där. Det var hälften här husen. Jag kan lova er att det finns. Väldigt kort så ska jag bara presentera mig för de som inte kan eller känner mig förut. Ni har kanske läst lite grann i... Och jag har ju varit och hållit föredrag och kurser i alternativa sammanhang här i Alternativfestivalen sedan 96. Jag började på Jerkin. Och var och varannat år så har jag varit med min Malving och pratat och pratat och pratat. Så många har hört mig till ledan nu, tror jag. Men att jag hoppas ni glömmer lite till där så är jag gammal av åren. Så, för det kan ju bli så att jag upprepar en del saker. Det går inte att undvika. Men å andra sidan, för de som är här för första gången och inte har sett mig förr, så kanske det också kan vara värdefullt. Därför så blir det så. Mycket kort då, min bakgrund är att jag fick en mystisk upplevelse redan när jag var 8 år. Så den mystiska erfarenheten är en realitet för mig. Den går aldrig att ta bort. Ja, man haft det en gång, så sitter den där etsad för evigt. Evigt för den är så stark. Sen har det blivit mycket mer av den varan så småningom. Och det är fortfarande folk på ingång. Är det den? Ja, nu verkar det som det börjar lugna sig där nere. Temat idag, det var ju mystiken i nutidsmänniskan. Nyandligheten går som en vind, nyandligheten går som en vind över världen. Vilka pärlor finns under ytan? Vad sker i det inre? Vad sker i kropp och själ? Och så vidare. Jag ska försöka ge min erfarenhet av detta. Men samtidigt så, eftersom jag har arbetat med mystiken i så många år, har jag träffat så otroligt mycket människor under mina resor och föredrag och kurser. Som gör att jag har ju skaffat en stor erfarenhet vad andras erfarenheter är. Så jag tänker att förmedla lite grann av det som händer i det kollektiva. Och så jag börjar där. Första avsnittet nu blir mest liksom vad händer globalt och kollektivt. Medan jag sen kommer och plocka in lite grann mina egna upplevelser. Och dessutom på slutet så ska vi visa lite bilder här på energier och energisystem. Om vi nu går tillbaka till det här med kristaller och stenar och sådär, som är väldigt intressant här när man är nyvaken, så blir det faktiskt så att hos småningom, så visst, det är inget fel på kristaller och stenar, det är fint att ha som smycken och stoppa i fickan och det är bra mot strålning och allting sådär, va. Men sen så småningom när man har läst och man hållit på och tittat på det där nyfondliga smörgåsbordet som finns överallt på alla mässor och kurser och allt sånt där, så blir man mer, man får en annan längtan, man får en inre längtan att det finns något mer. Vad finns det, en himmel? Finns det ett helvete? Vad är det? Vad handlar det om egentligen? Och i takt med att vi får vår utvecklingsprocess, så får vi ju glimtar av andra värdade dimensioner. Men på vägen dit så krävs det en hel del arbete. Och det är ju sådana här samlingar en väldigt, väldigt bra stimulans till att komma igång med detta. Och dessutom så är det också viktigt att samlas och ha någonstans att tanka. när man ju under övriga året kanske inte har så stora möjligheter. Det beror ju på om man kanske har en grupp eller någonting man samlas tillsammans med. Men i övrigt så kanske man går där alena i sin ensamhet då. Och så kommer ta vardagen över och ni vet jobb och fritid och allt som ska göras. Och så faller det där mystiska, den där längtan lite grann åt sidan och så blir det inte av och så vidare. Va? Och då är det så otroligt viktigt detta. Jag kommer ihåg på Hjälping första gången jag var där och jag hade haft otroligt mycket inre upplevelser. Och jag hade gått där i min ensamhet. Jag hade ingen att prata med. Och så kom jag dit och där står det 100 fantastiska människor där jag kunde dela erfarenhet med. Så underbart det var. Det vände hela livet för mig. För jag började få bekräftelse på det jag själv hade inombords. Så tack. Tusen tack hela styrelsen som jobbat så hårt för detta. Förr så var det ju så här att medeltidens mörker och ni vet. Det var inte så många som höll lyset för jorden. Det var yogis, det var mästare, det var helgon, det var nunnor och munkar och shamaner och naturfolk och sådär va. Men den vanliga människan, de gick där och slet och led. Men just de här som verkligen höll lyset vid jorden, de aktiverade och öppnade upp för högre dimensioner i det mänskliga medvetandet. För allt det vi gör för oss själva, det gör vi också för andra. De var föregångare och pådrivare på den mänskliga utvecklingen. Gamla mystiker då, det har vi ju bland annat Mäster Eckhart som är en väldigt, väldigt stor föregångare. Vi har Teresa av Avilon och många, många, många andra. Men vi har ju också några norska som vi kan fundera på. Jag vet inte om man kan kalla Olof den helige för mystiker. Jag menar, han var ju rätt så våldsam i sin att föra in kristendomen så att men ja, det gjorde de svenska föregångarna också. Jag vet att vare sig att de inte döpte sig så stack de spjutet i dem istället. Så det var också, de var tvungna att bli kristna. Och som helst har vi då något som jag blev påmind om igår här. Sankt Sunniva, det hade jag glömt och det var väldigt trevligt. Hon var ju en äkta mystiker, ett äkta helgon faktiskt, som studerade hennes historia, om ni inte har gjort det förut, och besök. Vad heter orten? Är det Sunniva eller? Särgikloster. Vad sa du? Särgikloster. Särgikloster, just det. Var ligger du någonstans?
Jag är på väst.
Låt på berget. Vänta lite, en i taget och så högt. Var ligger klostret? Okej. För ifall det är någon som vill, för där är väldigt starka energier nämligen, så passa på att ta en semestertur dit. Nutida mystiker kan jag bara lyfta fram några få: Moder Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela och Dag Hammarskjöld. Och sen finns det hur många som helst. Och problemet är ju att vi alla är på väg in i mystiken, eller hur va? Så till slut så är det ingen idé att försöka öppna upp de här mystikerna, för vi är alla mystiker i vardande. Det finns tre utvecklingsvägar, huvudvägar. Och det är Kristusvägen, yogavägen och shamanvägen. Sen under det så finns det massor med andra. Vi har Kabbalan, vi har även den islamska vägen, Koranen. Där utvecklar otroligt mycket. Det är bara det att människor många gånger har förvanskat kärleksbudskapet, men i grunden så finns det ju i alla religioner. Vi har, vad är det jag tänkte på till? Devisserna i Turkiet, de har en särskild utvecklingsspiral som är så stark, som jag ska gå in på lite senare när vi visar bilder här. Du vet ni, de här dansar åt ett enda håll hur länge som helst med de vita kjolar. De är fantastiska. De har burit i lyset för jorden, jag garanterar. Nu så har vi en kollektiv ut. Är det någon mer som har mobilen på eller? Så stänger vi av den. Nu går vi ju in i en kollektiv utvecklingsprocess av stora mått i mänskligheten. Vi bränner ut den tredje dimensionens fasor, höll jag på att säga. Lidande och elände, krig, orättvisor, och inte minst janteloven, martyr- och offerrollen. Hur många i världen är inte kvar i offer- och martyrrollen? Och då inte minst vi själva då, men om vi ser i de stora sammanhangen så har vi ju då de krigshärjade länderna och så vidare. Men även där går det åt rätt håll nu. Försoningen och nåd växer fram med stormstegen. Nelson Mandela gav ju liksom taktpilen för detta, eller hur, när han började med försoning i Sydafrika. Och nu liksom har de ju sett hur bra det har gått där, så nu börjar det och liksom transformeras ut i hela övriga världen också, även om det ser lite som det skulle gå bakvägen ibland. Men det är ju så med all mänsklig utveckling att du går några steg framåt och sen har vi inte riktigt hunnit med, så går vi tillbaka lite grann igen och tittar när jag glömmer någonting och så får vi gå framåt igen. Så det gäller även kollektivt. Men i det här arbetet då, om vi nu ska titta på oss själva, så är det viktigt att vi kanaliserar ut våra födelser, känslor som vi säger på svenska. Att vi agerar ut dem. På vilket sätt ni vill. Dansa, sjung, skrik, gråt, skratta hejlöst, men ut med det bara. Jag kan bara ta ett exempel. När jag hade amalgamproblem och läkarna hade sagt att jag skulle sitta i rullestol resten av livet, det var så jättedåligt. Så, och astma och allergi hade jag och det var bara pest och pina. Och så hamnade jag hos en akupunktör. Och så puttade han in nålar lite här och var. Och så åkte jag hem. Det var ju första gången jag kände ju inte till det här med alternativ överhuvudtaget. Jag var helt omedveten. Och på hemvägen så helt plötsligt så började jag hosta och rapa och pusta. Och helt plötsligt så tyckte jag måste bara skrika, så jag stannade bilen på en parkeringsplats. Och där stod jag och skrek och hosta och rapa och skrattade och var helt surig alltså. Och så efter en halvtimme kände jag, åh nej, nu kan jag åka hem så att, och se lite presentabel ut. Jag har ju barn och familj och sådär, alltså vi fick ta det lite lugnt. Och så ringde jag till akupunktören och frågade, oj, alls i dag har du gjort med mig. För så här har jag betett mig på hemma. Är det helt okej, så han bara fortsätter. Och sen så hände detta. Att var och varannan dag så fick jag samma. Jag måste skrika. Så det kom det här ner från magonskolaplexus någonstans. Och jag gick ut i bilen, ut i skogen, stängde dörrarna och så skrek. Och jag kunde skrika så jag tappade rösten. Men så fantastiskt, det var som ett nybadat barn efteråt. Och jag visste inte vad det var, det hade ingen betydelse. Det var gamla liv och händelser från förra veckan eller barndom. Det är helt onödigt att veta vad det är, det spelar ingen roll, ut med det bara. För det förlöser spänningar i kropp och själ, fibromyalgi, vad ni vill, alla smärtor, ledbesvär, allt som sitter lagrat i den fysiska kroppen. Ut med känslorna. Använd det vilda inom er. Alltså det vilda måste få utbejaka det vilda, glädjen. Sorgen kommer samtidigt. Gråt eller svett, det är jättebra. Jag har Jon och jag, vi hade kurs upp i månliga kurs upp i Dorotea. Och så rättare var som en kvinna försvunnen. Vi hade malarkurs då. Och så gick jag ut och tittade. Vad kan hon vara? Så hon liksom var borta för länge. Då stod hon kastade snöboll på en telefonstolp. Och så skrek hon, här har du din jävel. Och sen så hade jag en kurs med i Helsingborg i södra Sverige. Och då kom det två äldre damer. Den ena var 70 och den andra år. Eller den andra var 80 år. Och så helt plötsligt så började den äldre dagen på att jag osvor så det osade. Och så frågade jag, vad är det? Och då svor hon på sin gamla man som var död i 10 år. Och så målade hon ur sig svart och rött och dess kraften kom och det var så helt underbart. Och till slut så satt det 11 kvinnor och både grät och skrattade om vartannat. Det var underbart. Men tyvärr så är det ju så här att i alla fall många gånger förr då när det var starka kurser. Var det bara kvinnor så vågade de agera ut sina födelser. Men så fort det var en man med, det vågade vi inte. Då skulle de inte visa va? Att de bara det där kvinnliga liksom, att man grät. Så fort en man, men nu har det låtsats för att även männen gråter ju. De kan vara värst ibland alltså. Så det är underbart. Men samtidigt, eller just på grund av att vi agerar ut våra födelser, så går vi in i högre medvetandetillstånd. För det är just det som är koden. Att släppa, lossa på allt som ligger inom vårt här nere. Och då börjar ju chakra spinna på ett annat sätt och vibrera upp. Och vi kommer alltså in i högre medvetandetillstånd, antingen vi vill eller inte. Och ni är med i en kollektiv process, så att ni kommer inte undan nu. Det är lika bra att ni erkänner det. Vi går in i gudomliga tillstånd. Antingen man tror på Gud eller inte. Kallar det universum eller skapelsen eller livet. Det spelar ingen roll. Men Gud, det är ett bra samlingsnamn. Så varför inte det? Varför ska vi ha spärrar mot det? Det spelar väl ingen roll. För mig så är ju inte Gud en gubbe som sitter på ett moln med skägg och så här. Utan det är ju en helt större skapelsekälla. Det får var och en får göra sin gudsbild, för det gör man i religionerna. Men bortom religionerna så finns det ju något helt annat. Och det, vi har ju som sagt mycket diskussioner med präster, och det är väldigt spännande. Och de börjar vackla i sin gudsbild. Vi kan också komma in i tillfälliga rent salighetstillstånd. Där vi blir i extas. Alltså vi kan gå mellan himmel och helvete och så här va. Ibland så är vi som något som katten har släpat in. Och sen dagen efter så vi har höjt oss och ser bara allt som är gott och sant och rent. Och tänker inte överhuvudtaget negativt. Men som sagt va, det pendlar i den här. Vi är inte stabila, utan vi går mellan himmel och helvete som sagt va. Men när vi vet det så vet vi aldrig att det är bara tillfälligt. Det går över. Och så får vi göra det bästa av det. Det finns ju, så bara läsa lite innan till här, för att jag kom på det här med Atman och Brahman. Den indiska, vediska kunskapen som är så fantastisk. Brahman står för det universella grundiga självet, och Atman är människans själ. Och målet är ju då Atmans uppgående i Brahman, att det två ska bli ett. Och det är ju det som händer nu, med buller och bång i den hela kollektiva utvecklingen. Så det kommer ju bara spinna på snabbare och snabbare här nu fram till ungefär 2016. Då ser jag de första tecknen på att jo, men nu bär det. Jag ska prata lite om mina visioner senare. Om vi nu tittar på gamla Ramakrishna till exempel. Han säger så här att vi kommer från olika kulturer och religioner, vi talar olika språk, vi har olika bilder av Gud, men vi samlas runt samma källa och sjö för att dricka dess vatten. Och inom sufismen, då sufierna nere i Turkiet och de som dansar med sina vita kjolar, så säger man att Gud söker oss, vi behöver inte söka Gud. Och det är en sanning. Vi kan bara slappa av. Allt är gott. Oavsett hur det ser ut utanför. Helvetet skapar vi själva här nu. Men som Kim sa, så finns det ju medvetandetillstånd på andra sidan. När man inte liksom har förstått när man har dött då. Att man hamnar i den så kallade skärsel. Där man upplever det som en skärsel. Det är inte det, men man upplever det. För när man kommer på andra sidan så förstärks allt tusenfalt. Vår ångest och rädsla och allting, det förstärks på andra sidan. Och då kommer man uppleva det som en skärsel. Men man kommer ur det ner, för det finns alltid änglar som kommer ner. Då kommer de ner från högre medvetande nivåer. Och så står de där, står vi där nere i vår skuld. Och så kommer de ner. Ingrid, kan du inte komma med lite högre upp nu? Nej. Jag behöver ha lite skuld till 400 år eller sådär. Men okej, okay, så kommer de snart igen. Ingen. Det kan man ju kan vara farligt, men alltså småningom, de håller på, de ger sig inte förrän, okej, vi kommer upp. Och så kommer vi upp och så testar vi då, vad ska jag göra i nästa liv då, va? Och se mitt liv på en tv-skärm och så bestämmer hur jag ska göra innan jag går ner igen och så vidare. Så det, jag var ju tvungen att strukturera upp lite grann för det är livsfarligt att släppa mig på podiet för jag kan hålla på fem timmar. Ja, men i alla fall, det finns dimensioner och där träffar vi på högre lysväsen och änglar. Och redan 89 så kom jag i kontakt med, alltså många har ju pratat om ärkeänglar. Mikael och Rafael och hela gänget. Men redan 89 så började jag kanalisera serafer, tronänglar och kiruber. Och det var så kul för mig att höra Kim att han pratade om detta. För att det är så få som pratar om det, alla pratar om ärkeänglar. Men här har vi de riktigt stora sakerna så att säga. Men glöm inte kiruberna. Om vi ska titta på hur de här änglarna är då. Så seraferna är den här riktigt stora maffia ljusänglarna som har enorm energi. Det är som ett eldspett rätt igenom. Och de är de bästa lysarbetarna. Så att när vi jobbar som lysarbetare, då kommer de in och hjälper till rätt igenom oss. När vi har öppnat upp våra chakra. Så då är vi serafer. Sen har vi tronänglarna. Det är de där fantastiska änglarna som är övergripande. De delegerar makt. Och när de går in i en människa och arbetar, då har vi typ Gorbachev, Mandela, vad heter han?
Obama,
naturligtvis. Och det är massor med sådana, det är liksom okända och kända, det är de stora, men sen så kommer det ut i politiken i Norge och Sverige, Danmark, Finland, överallt kommer det mängder med tronänglar. Och ni, alla är vi, serafer, tronänglar, keruber, ärkeänglar i vårt multidimensionella själv. Så är vi allt detta i de olika dimensionerna. Det handlar bara om att öppna upp för de dimensionerna. Vi ska ta lite grann om vad som sker i kropp och själ på vår väg. Det är ju som berg- och dalbana födelsemässigt som jag pratar om. Men det, eftersom alltså, det är inte bara det att energi ska gå ner i chakras, utan det ska ut i, transformeras ut i varenda cell i den fysiska kroppen, för då börjar kroppen spontanläka. Och då jag ska bara läsa några. Först och främst så det första tecknet ofta att energin kommer in, det är att vi blir jätteförkylda, influensasymptom, för att det ska bränna ut väldigt mycket av de gamla systemen. Men sen har vi kan bli utbrända, och då säger jag grattis, det är toppen där, för då måste ni vara hemma och ta det lugnt ett eller två år eller någonting sånt där. Så, och då måste ni liksom släppa lite grann av världens utanför stress och så gå in i er själva, för att ni orkar inte mer, eller hur? Så om man gör det bästa av det, så är det en fantastisk process alltså att vara utbränd. Gör det. Tack ska ni säga. Tack innan när ni får diagnosen utbränd. Vi kan få illamående, och det är när hjärtchakrat öppnar. Då kan ni få, vad heter det? Okej. Och man kan till och med kasta upp. Och då var det så här att jag hade en meditation uppe på ett litet berg nere där jag bor. Och därför att Dalai Lama hade gjort en världsomspännande meditation som skulle gå under ett helt dygn. Och då skulle man sjunga, chanta om under 8 minuter, tror jag det var, eller 12 minuter. Och det började i London och sen gick det hela världen runt liksom i olika tidpunkter. Så hela dygnet chantades om. Jag kommer inte ihåg, det kan ha varit på 90-talet någon gång. Slutet på 80-talet. I alla fall så samlade jag tillsammans med en annan man uppe på berget Billingen, och det är liksom en sån här skapelse så där, så nästan som en pyramid, och så stod vi högst upp där med ungefär 80 personer, och så chantade vi om. Vi kan tänka vilken fantastisk, i så länge, och det gick ut som en symbol, alltså lydet av en symbol rätt ut över nejden, och det hördes långt om där, så vi var högst upp på berget. Det var fantastiskt. Men så tänkte jag så här, jaha, det var starka saker, så jag undrar hur det ska gå. Så jag sa till folk att ring mig om ni får några särskilda reaktioner efter. Och mycket riktigt, 3 personer hade kastat upp på hemvägen. Och det är helt enkelt därför att hjärtchakrat påverkar så mycket av ordet alm. Och det påverkar direkt levern. Så att det var en bra läroprocess. Men eftersom jag hade varnat dem så var det okej, så att säga. Ska vi se var vi är någonstans. Jo, det är en annan sak som vi kan göra, att motoriken, när energin går in, så kan kroppen vet inte var den är någonstans, och motoriken blir, vi tappar saker, vi kan bita oss i kinden, blir allmänt okoncentrerade och så vidare. Vi kan få muskler och ledvärk, och vi kan känna som ett vakuum, alltså hjärnan funkar inte och vi finner inga lösningar, problem, eller det är helt hopplöst, och då är det bara vänta. Vi kan inte pressa fram någonting, för att det sker en omtransformering i både kropp och själ. Så det, vad som är viktigt att göra just då, det är egentligen att ta det lugnt med mat, sov ordentligt, vila, frisk luft, pusta och vila 10 gånger till. Och det behöver ni göra varje dag i den här processen. Att lägga igång ner någon gång på dagen, det behöver inte vara med 5 minuter, men försök att få till, var ni än jobbar, 5 minuter inne eller ute. Alltså muskler, det är så viktigt om ni sover, men det är just vila som är så viktigt. Jag ska läsa några mer reaktioner här. Vi kan skratta, gäspa, fnittra, pusta, skaka i kroppen. Vi kan svettas, gråta och skrika. Vi kan känna irritation, ilska och vrede. Vi sluter oss i oss själva, veckovis eller talar engagerat. Många får mardrömmar eller ser tankeenergier i bild. Det kan sticka i kroppen som av elektricitet. När en blockering är på väg upp så kan vi bli förvirrade, glömska och kan inte tänka. Smärtor kan förflytta sig i kroppen, eller vi tål kanske inte lyd. När kärlekskraften löser upp de negativa blockeringarna i cellen kommer dessa upp i form av ett segt slem, amagelé. Jag ska berätta lite mer om det sen. Vi kan tillfälligt bli tröga i motoriken, och sen, som jag sa förut. Och sen kommer en viktig sak. En tuppkams, en tuppkamsliknande lys regnbågsfärgat mönster visar sig gång på gång över synfältet. Det spänner över ögat utan huvudvärk. Men det brukar gå över efter någon halvtimme. Och det är frekvensmodulering mellan hjärnhalvorna. Och det är så här att det är mönstret som är regnbågsfärgat. Det är ungefär som en tuppkam så här. Så. Och så kommer det och går. Så kommer det och går. Kommer och går. Man blir galen. Bara för att det inte ta slut någon gång. Och folk åker ner till syncentralen och undrar vad det är för fel nu då. Och de är ingen fel på dig. De ser ingenting. Och där är det typiskt, då börjar den här frekvensmoduleringen mellan hjärnhalvorna. Och det har många gånger kommit, ja, kan komma en gång i halvåret kanske på mig. Och då vet jag det att nu är det frekvenshöjning. Ofta får jag en kundalinresning i samband med detta också, jag ska berätta mer om det. Vibrationshöjningen kan ge sömnstörningar, det rusar i kroppen. Vi kan göra konstiga kropprörelser med huvudet, hodet, eller börja bli som en orm i ryggraden. Vi kan göra rituella rörelser med armar, bevegelser med armar och händer, och det är helt normalt, följ bara med. Och vi känner starkt behov av att röra på oss, bevega oss. Vi får ont i chakrans. Tryckkänslan kan tidvis vara helt obarmhärtig när det öppnas upp nya chakran. Många lider av abnorm trötthet, vilken kan hålla i sig i månader i sträck. Detta kan ju också bero på andra orsaker, varför det är viktigt att undersöka om man har några sjukdomar eller vitamin- eller mineralbrist, självklart. Men En positiv effekt är att doften av ros kan börja komma fram. Och det händer då och då för mig. Så ibland så, jag vet jag en gång, då började, då luktade rosor hela natten i rummet. Och jag hade inga rosor inne. Det var vinter. Jag hade inga blomster inne i sovrummet överhuvudtaget, men det stank av rosor. ja. Men som sagt, allt detta kommer inte på en gång, men jag tror att många av er känner igen detta. En hel del. Och om man, som jag då var utbränd och hade inget annat att göra än meditera, så accelererade jag min utveckling. Och det skulle antagligen göra så, eftersom jag skulle göra det jag gör. Så det var kanske lite bråttom just då, men det är inget jag rekommenderar andra att sitta och meditera timme efter timme. Yogina, de har ju suttit i 40 år i grottor och sådär och mediterat, men det behöver inte vi göra nu idag. Utan nu kan vi bara sitta på kontor eller vara lastbilschaufför eller precis vad ni vill och ändå gå in i mystiken. Men det ska gå långsamt och lugnt utan forcering. Vi behöver inte sitta och chakra meditera precis varenda dag eller något sånt här, va? Utan det mesta löser sig aldrig själv genom att agera ut följelserna. Det är ju för sig bra att balansera upp sig själv lite grann. Men om det nu ligger en blockering i solarplexus, då kan ingen chakrabalansering i världen få den att hålla. Ja. Hade du... Nej, du... Arild, söker du efter en stol eller?
Nej,
jag
ska...
Okej. Nu ska vi se... Så... Mitt råd är, agera ut födelserna. Sen kan ni balansera lite efteråt, för det kanske behövs, för då har ni rökull ordentligt i energifältet. Att ni tar er hand och liksom går över chakra för chakra då. Och har ni skreket för mycket så ger healing på halsen. En sak till också som är ganska viktigt, och det är att återskapandet av DNA, eftersom nu vi nu öppnar upp för inte bara två DNA-spiraler utan fler, för det är också en del av mystiken, det kan ge hallucinationer hos det nyvakna. Man kan inte hantera det i gudomliga informationsflöde från olika dimensioner som kommer in, så man blir som en åsna mellan hötapparna och vet inte vad är detta för något, och det, man hör röster och det kan bli, man kan hända på mentalsjukhus, men det ofta brukar det vara ett övergående skede. Jag säger inte att det händer alla, men det kan hända. Och då får vi bara ta det som att stötta, hjälpa och försöka så att inte människor drogas ner för mycket. Tillfälligt så kan det ju lugnande vara, men de brukar lösa sig för månader. Men det viktiga är att inte liksom sätta nu en diagnos och så är det då att nu är det så här. Och då så ska de drogas ner i det år efter år, va? Det går inte med på. Min dröm är att både, jag har ju jobbat inom LFA-vården. Och jag har tänkt så här att både fängelser och mentalvården borde ha minst 4 rum som är lite kontroversiella. Dels skulle de adressera in ett rum med så att säga, väldigt tjocka madrasser eller vad ni vill, va? Så kunde folk få skrika, springa och alltså, kanske möjligen slå på boxas på bollar och sådär, va? Men egentligen inte ens det, utan bara bära sig åt precis hur de vill där inne. Sen så skulle de ha massage naturligtvis. Och skrikrummet är det här massagerummet, eller madrassrummet. Det kan de skrika och hojta. Och så ska det vara ett stort rum att Malin naturligtvis dansa, sjunga, allt sånt här kreativt måste föras in både i mentalvården och så naturligtvis meditation, retreat. Allt det där måste in i den nya vården. Finns ingen annan, finns inga genvägar. Punkt slut. Det sker alltså en omkoppling av energisystemen i vår fysiska kropp in på ett nytt spår. Och vi känner av den genom alla de här reaktioner som jag har sagt. Men det intressanta är att då byter vi ofta också guider, gudomliga guider. När vi kommer gå ut i en högre dimension så får vi, har vi haft några guider en eller ett tag. Och så är det precis så går vi upp en trappa. Och ja, okej då. Då får vi nya. Och det är jättespännande. Och då, om det nu skulle vara så att vi har en tid haft en kommunikation, vi har öppnat en kommunikation med en guide. Så är det precis så tappar han. Han är borta, finns inget. Han är borta. Vi hör ingenting och då blir man alldeles, oj. Men de nya guiderna kommer in då efter kanske 14 dagar, va? Så då väntar vi oss tills vi har vant oss vid den vibrationen. Och då börjar det komma in sakta igen, va? Och då är det spännande. Jag måste bara, jag har lite mer reaktioner som jag skrev ner här på morgonen. Det finns de som tror att de har Alzheimers när de börjar att få den här, för att man blir tappar minnet i den här processen. Kära vänner, man minns ingenting, det är precis hopplöst alltså. Man minns inte namn, man tappar orter och liksom just det med namn och orter. Det är under en period ganska hopplöst alltså. Vi kan inte planera, vi öppnar och stänger över om vartannat alltså. Och vi förstår inte vad folk sa. Vad säger de? Det går inte in. Vi kan höra toner i öronen, både vänster och höger öra, men jag rekommenderar att ni lyssnar mer på höger. När det kommer en silverklocka där, då är ni rätt. Vad står det där? Jo, någonting som jag själv fick. Jag fick flammande hebreiska bokstäver in under meditation. Och hieroglyfer. Som kom in bara, som bara visade sig så väldigt gick ut igen då. Och det är också att då har man funnit en energinivå som är spännande. Därför att skapelsen består ju av geometriska figurer, bygger på geometriska figurer. Så att det är viktigt att bejaka det tillståndet. Ja, det var det. Vi ska alltså, det är vårt ansvar att integrera den själsenergin i den fysiska kroppen. För vår kropp är själens tempel. Och det måste vi vara försiktiga med. Förut har vi varit så väldigt mycket, eller noga med att ge ut till andra. Vi ska vara snälla och vi ska hjälpa alla andra som vi oss själva. Men hur går det då med själens tempel? Det blir pannkaka. Så nu måste vi tänka på oss, vi må vara lite egoistiska, först vi och sen andra, annars orkar vi inte med andra, då blir vi utbrända. Och det är inte en gång till, nu får jag räcka alltså. Jag räcker med en utbrändhet, det har vi lärt oss av, eller hur? Så vad som är viktigt nu då, det är mat, sömn, motion och lys som näringsmedel. För i den här transformationen så behöver kroppen också yttre lys. Vi ska inte stänga in oss inomhus. Må ut lite varje dag och få sol om det. Och i synnerhet då på vintern så när det är så kallt och sådär. Må vi en liten stund. Vad som är viktigt är att få järn grönt i den här processen. Blodet behöver tillskott av grönt. Så, och kisel, så nässlor är det mest förnämsta medlet. Ät allt levande föda eller så mycket som möjligt, för att då är ju vital energin kvar om ni tål det. Det är inte alla som tål det för magen, men så mycket som möjligt. Men nässlor, nässelsuppe, är fantastiskt medel att kristallisera cellerna och rena blodet. Blobbar och allting sånt. Blåbärsblad. Nej, men gör det bästa av det. Och var väldigt försiktiga med kaffe, socker, mjölk, vitbröd och kött. Under den här uppbyggnadsprocessen så är det viktigt att inte äta en massa kött, för att det drar ner energierna. Man kan i och för sig någon gång behöva känna när man är så utesvejsad att man behöver ha något jordande. Men då kan ni lika gärna gå ut och gräva i trädgården. Eller skottas nu. Men okej, okay, ingen värdering i det. Ät kött om ni känner att ni måste ha det, för det kan ju finnas olika skäl till det. Men väg upp det då med frukt och grönsaker. För att under den uppbyggnadsprocessen så är det viktigt att då får man vara väldigt noga med ja.
Är det lite svarlyser direkt i den höjan?
Du kan göra det också. Något som är speciellt då, det är att titta rätt in i solen, i solnedgången. Och då gör du så här. Ni sätter handen så här. Och så gör ni så. Men inte för att precis när solen går ner. Då hämtar ni in massor med vitaminer och mineraler i de färgerna. Och då kommer ni se att runt solen så kommer det bildas färger. Och det är de färgerna ni just då behöver. Alltså, själen ser till att det bildas sån färg, och det kan vara rött, det kan vara grönt, lilla, gult, precis vad som helst, gyllene ljus. Och så rätt som det är, så när ni har tittat en stund så är precis så ändrar det färg, så det kanske blir blått istället. Ja, då kommer nästa strål ni behöver. Så sitt så, men ni får inte ta det förrän solen precis så att den är över horisonten, så annars blir det för starkt. Och sen efter ni har gjort det, så är det klart att då kommer ni se solen, bara ni än tittar så kommer den att finnas på näthinnan som en lilla punkt en stund, men det gör ju ingenting, lilla eller röda. Men det är ett suveränt sätt att ta in lys. Naturligtvis att hela kroppen behöver bada i lys. Men det är under den här uppbyggnadsprocessen som det är så viktigt också. Och sen kan man faktiskt börja slarva lite grann. Så man kan till och med äta lite kött så här, man lite fisk, lite kyckling och liksom, men så länge vi håller på att bygga upp cellsystemen, de androgyna systemen, för det är vad det vi gör. Vi håller på att bygga upp androgyna system i våra kroppar. Som är egentligen där vi balanserar upp manligt och kvinnligt i kroppen. Och det har jag sett, det sker allt mer och mer nu, så att man blir visad, för jag tittar aldrig på er, jag tittar aldrig medvetet på en människa hur energisystemet ser ut, men ibland så blir jag visad. Och då kan jag se där, oj ja, där finns det lysö här, och där finns det en lysö, och där och där i kroppen. Då spinner alltså cellerna snabbare där, och de är där i lys, det har bildats alltså celler av lys. Då börjar ni bli upplysta. Det är inte bara det mentala som ska bli upplyst, eller utan hela kroppen ska lysas upp. Och det är det som sker. Och sen så sprider det sig ut i auran då, i våra olika höljen. Och när kausalhöljet nu börjar och lysas upp, som det sker hos väldigt många nu, just den här hösten har jag sett, så kommer mångas energi börja spridas ut i kausalhöljet, och då blir ni så starka så att ni klarar de yttre påfrestningarna mycket mer. Kanske både vad det gäller strålning, mobilstrålning eller elektricitet överhuvudtaget. Och vad mer jag tänkte på? Jo, just när vi blir starka i vår aura, så kan också våra intentioner och drömmar och visioner slå in på ett mycket bättre sätt. För då är vi med i hela vår varelse. Så det är alla den drömmen jag haft, jag skulle vilja, de börjar närma sig verklighet. Här och nu, va? Så visionera på nu, för det är nu ni har chans att verkställa era visioner och drömmar, för ni börjar bli så mycket starkare i hela er själskap. Under den här jag måste ta upp det där, vad vi ska undvika mer än kaffe och allt det här, va? Det finns egentligen fyra saker som drar ner och hindrar oss att nå själsenergin fullt ut. Det är egentligen kaffe i för stor omfattning. Lite är helt okej, men mycket. Dra kopp på kopp. Det är alkohol. Det är droger av alla slag. Och kött. Så måttligt med alltihopa detta. Jag säger inte att ni inte får. Det är ett val, va? Men var försiktiga i den här uppbyggnaden. För jag märker ju själv det. Äter jag kött, okej, då kan jag kanalisera i de högre dimensionerna. Kan komma till en viss del, men inte på de dimensioner jag är van vid. Sen, i den här, jo, och sen under den här processen då, när allting expanderar chakra, så hjärtchakrat börjar att bli som en stor lampa här då. Så kan vi få okontrollerade energiutkast i auran. Det kan, ni vet hur en soleruption ser ut. Det kommer okontrollerade utkast och det stör all flygplanstrafik och teletrafik på jorden. Så blir det precis i våra aura då. När det blir för häftiga utkast. Och det kan vi inte hindra, utan det sker bara. Och under den tiden, det har ni ingen aning om, men ni kanske känner er väldigt irriterade. Och jag tror inte människor, det är precis... måste. Och det är jättebra att ni är lite grann för er själva, för att då ska ni inte jobba med healing. Det är livsfarligt. Ja, det är livsfarligt, det är det inte, men det är olämpligt. Jag hade inte förstått detta vid ett tillfälle, och så jobbade jag med healing uppe i en by i Mellansverige. Och jag jobbade på som vanligt och tog den tid på mig som jag brukar göra. Och sen ringde kvinnan till mig och hade blivit sängliggande i 2 månader efter. Och då fick jag besked om att nej, men det var därför att jag hade så okontrollerade energiutkast att det kom för mycket ur händerna helt plötsligt, va. Det kanske istället för 3 minuter så kanske det har räckt med en halv minut eller någonting. Så, och då är det så här att börjar du ringa återbud till er som terapeuter, då är det dags. Okej, ta det som en liten hint om att ja, men då sker det något i mig, va. Det är därför som de ringer återbud. Ta hand om er själva då istället. Vila, naturen, allt det här. Lyssna på fåglarna och titta på, ligg i gräset istället. Eller under filten. Sen. Nu ser jag, måste ha en klocka här. Och när ska vi ha en paus? Under den här processen så helt plötsligt bara känner vi, när vi orkar inte, vi vill ha fred och frid runt omkring, alltså orkar inte hålla på och bråka med människor och allt system och allting sånt här. Och vi får ett behov av tillgivelse, att ge och få tillgivelse. Och då börjar det hända saker i vårt liv. Det är fantastiskt. Så mitt råd är att tänk igenom, vem behöver ni tillge eller få tillgivelse av? Och det är inte så här att det är nödvändigt att ni ringer upp och jag måste be dem om tillgivelse. Eller att ni måste begära att de ska komma till dig och du har varit, eller jag har varit så dum mot dig. Det är inte nödvändigt alls. Det här kan ni göra i egen ensamhet. På vår hemsida så finns det en liten... ett A4-blad som talar om hur man kan gå in i en tillgivelseprocess utan att kontakta någon annan. För då säger man bara så här: jag är nu villig att titta på mina negativa känslor mot den och den personen. Och så säger man det 3 gånger. Och när man har vant sig vid detta så börjar det bubbla upp saker här ur kroppen. Och då säger man, kan jag acceptera detta? Och då ska, eftersom man har satt igång processen, så säger jag, ja. Kan jag tillge detta? Ja, så låter jag det gå. Och så säger jag igen, jag vill titta på mina negativa födelser för den och den. Det är en speciell person då. Ja, så kommer det blablabla och då man blir jättearg. Alltså det kommer väldigt starka negativa känslor. Så accepterar vi det och tillger det och låter det gå. Och så kommer det kanske en 3:e omgång där man riktigt får upp allting. Och så är det samma process igen. Men så helt plötsligt 3:e gången så kanske jag kommer. Han var ju ändå rättvis. Min gamla skollärare var ju i alla fall rättvis, va. Ja, men då accepterar vi det. Det behöver vi inte ens tillge. Så låter vi det gå. Och så tar vi, jag vill titta på mina, inte negativa, utan mina födelser för min gamla skollärare. Och då kommer det vara mer positivt. Och så helt plötsligt så hör jag, vi är rätt. Då är vi färdiga med den processen. Färdig. Då är den personen tillgivet. Och jag behöver inte. Han behöver inte veta det. Han behöver inte veta det. För då är processen klar. Vi har frihet den personen. Och så kan vi titta på nästa. Och då gjorde jag det ett tag. Och så hörde jag i huvudet, Ingrid blev klar. För så fort jag sa jag vill titta på mina negativa känslor för någon person, då hörde jag i huvudet, vi är rätt. Klart. Och sen dess så är det så jättesvårt liksom att finna negativa känslor för andra. Detta är ett sätt. Det har varit mitt sätt. Ni har säkert 100 andra sätt att tillge. Men tillge, försoning och nåde är det viktigaste i mänsklighetens utveckling. Alltså nåde, gudomlig nåde, det är det absolut förnämsta redskapet som finns i all mänsklig utveckling. För det skapar, det är kärlek i handling. Det är så lätt att säga det, vi ska se på andra med kravlös kärlek. Inte så enkelt. Vi har så mycket födelser inne och sånt som behöver öppna, eller hur? Men nåde, att ge nåde, det är ett gammalt ord som vi trodde inte vi behövde i denna tid. Men det behöver vi mer än allting annat. När människan har gjort allt hon förmår i en personlig kris, en situation, och bara känner jag orkar inte mer, nu är det slut, då finns nåden kvar. Och den kan komma i form av en människa som lägger sin hand på din axel och säger, jag tycker om dig precis som du är. Det kan komma i form av en terapeut som lyfter bort en blockering från dig som du inte orkar att ta tag i själv och ger dig lite livsvisdom på vägen hur du ska gå vidare och hantera ditt liv. Och det kan komma i form av en inre gudsupplevelse. Nåden har många olika ansikten. Jag har en god vän, heter Renberg, som den det musikstycket vi spelade här med när Kim och jag hade vår lilla sittning här. Han som hade vunnit, har fått så många röster på sig på den här låten. Han hade en bror som blev mördad. Och man fick aldrig tag i mördaren. Men att han går nu ut och liksom predikar om att vi måste tillge och att han har ingen no bad feeling för den som utförde detta på hans bror och så vidare. För att det stoppar ju bara hans liv att gå och ha hardtjänster. Och det var lite att jag läste in en tidning. Det var en man som eller en ung gud som dödade sin flickvän. Och sen så visade det sig att flickans föräldrar tog hand om mördaren som sin son. Och det var faktiskt i Norge. Det har ni kanske läst det. Det är nåde det. Det är nådens högsta väsen. Androgyna system aktiveras mer och mer. Och vi har egentligen 14 chakras. Det visar det sin bilden. 7 baschakras och 7 högre. Och så har vi ett alfa och omega chakras som också ligger lite över och lite ja, någonstans. Då är inte var. Och sen då alla chakras expanderar nu och sammansmälter till ett enda chakra här. Och så sprider det ut sin energi. Och då kommer det bli spännande att kunna leva på lys som jag har gjort. Men det ska jag ta sen efter pausen så småningom. Men just när alla chakran har sammansmält till ett enda chakra, förstå eller möjligt att leva på lys. Nu ska vi säga då. Vad kännetecknar en mystiker? Vad är en mystiker egentligen? Jo, alltså för det första så är det en realitet. Man ser andra dimensioner. Man upplever andra dimensioner. Och det går alltså inte att bara säga att det är fantasier. För det är så starka saker. Och det är inte det där kaos flödet som kan bli när vi drömmer, va? Utan det är helt att vi ser andra världar, vi ser andra dimensioner, vi ser andra liksom högre lysväsen, guider, och färdig med det. Det är inget att diskutera överhuvudtaget, va? Och man får namn på dem och det är liksom helt så. Och de finns ju samtidigt här. Det är liksom alltså alla dimensioner finns ju samtidigt här. De är inte där ute någonstans, utan de är här. Eftersom vi är multidimensionella. Mystikerna har öppnat för enheten och det gudomliga. Och det får vittgående konsekvenser i våra liv. Eftersom vi kan inte förneka detta, det går inte. Och vi har så svårt att hålla tyst med det. För det är så omvälvande och det är så fantastiskt alltså att få uppleva detta. När världen omkring kanske är kaotisk. Och detta är ingen flykt. Det är liksom att gå in i någon fantasivärld och inbilda sig bara för att ha det tufft i tillvaron. Utan det här är en realitet som vi öppnar för. Kanske genom all den smärta vi har upplevt. För att genom både fysisk och psykisk smärta så öppnar vi för Kristusmedvetande mer. Kristus i vårt liv. Och Kristus är inte detsamma som Jesus som person. Utan det är ett medvetande tillstånd. Men Kristus finns också som en, vad ska jag säga, ett väsen i detta Shambhala som Kim pratade om. Och som alla kanske inte förstod. För att jag vet att danskan är lite, många kommer att fråga efteråt här va. Vad är Shambhala och de som inte har varit inne i de begreppen. Så det är alltså, det sägs då att det finns eteriska städer. Kristallstäder, de kallas för kristallstäder på olika ställen på jorden. Och ett finns över Gobiöknen, det är det första jag känner till. Och där finns de mästarna och de högre lysväsen som styr planetens liv på en högre nivå. Och de har då olika uppgifter, vi kallar dem sju strålarnas mästare, som styr med gudomlig vilja och jag har ett papper på detta sen och så ser jag om jag hinner och visar det. Men vi kallar dem hierarkin då. Och de är en realitet på den nivån. Det är inte fantasifoster. Och det är ju det som ni vill när vi går in i mystiken. Alltså ser och förnimmer allt detta. Och i Bibeln så pratar det om den heliga sadeln. Eller hur? Detta är Shambhala. Fast det säger, kallas inte Shambhala i Bibeln. Men det är det. Precis, den heliga staden är Shambhala och den existerar. Det är alltså hierarkin som ger oss hjälpen och inputen. Den gudomliga inputen att hur vi ska agera här på jorden. Politiskt, ekonomiskt. Sakta men säkert i takt med mänsklighetens medvetande utveckling så får vi allt högre hjälp. Och någon av dem de styr forskning, Hilarion styr rymdfarten, Elmoria på första strålen, Viljestrålen som Kim pratade om. Han styr viljan, han har den gudomliga viljan. Och det är just Elmoria som vi kan tillkalla när vi tycker att vi vet inte vad vi vill. Ta kontakt med Elmoria. Det finns massor, och Asger Lorentzen, jag vet inte om många känner till honom, han har skrivit, han är dansk och han har skrivit otroligt mycket böcker om de här sakerna. Välj och så här, om man vill studera det här. Men jag har aldrig studerat det, utan det har bara kommit till mig själv. Så att jag har bara fått bekräftelse sen efteråt när de här böckerna har kommit till min väg. Och jag hade också, när jag kom till Hjälkin första gången, var det någon som var med där? Jo, det var det. Några får jag, du var det, ja. Så, och då hade jag ju haft otroligt mycket inre upplevelser. Och det var när jag kom dit och jag hade sett en massa lysväsen och med olika kläder och så, olika strålningsfält och olika utseende. Och så hade jag fått namn. Men jag var ju helt alena om dessa upplevelserna. Så jag trodde ju liksom att jag var bra spejsad och det måste nog vara fantasier och så här. Men så kom jag dit och det är flera stora bord där det var människor precis som här som hade lagt ut sina grejer. Och då var Peter Fick Christiansen, som är dansk konstnär och har klarsyn. Och som, det var alla hans bilder som nästan som Kim visade här under, när han visade sina här. Han har total klarsyn att se alla de här Shambhalas mästarna och lysväsen. Det låg de, alla de jag hade haft kontakt med. Och med namn och allt. Och äntligen. Där fick jag beviset att det var inte fantasi för mig. Men sen var det intressant, för vi ska strax sluta. Som är någonting att fundera på. Och det är då att när jag hade fått så väldigt många, det kom in fler och fler guider och folk, de ville visa sig och hej. och jag tänkte, men jag blir helt vilsen alltså. Vem ska jag tro på och vem är det som vem leder hela detta arbetet? Och då visade jag sig, då kom det in en konstig bild alltså. Och den var inte färgad, den var svartvit. Och så kom det in en gubbe med vitt hår, sirlig och vitt skägg. Nu måste jag ha varit fel. Det var fel detta, tänkte jag. För alla andra har ju varit färgade och fina och vackra. Alltså. Så visade jag sig att när jag kom upp i Jerkin, ja men det låg han ju. Den här vita gubben med det vita skägget. Och det var Sanat Kumara. Och i västerländsk tradition så kallas han Melchisedek. Som också står i Bibeln om Melchisedek. Så Bibeln har väldigt mycket sanningar, men de har inte fått ihop det riktigt. De har lite där och sen vandrar de också i dimensionerna på det här viset som gör att de har inte fått riktigt pejling på det hela. Så det diskuterar vi mycket med prästen. Nu ska vi ta en paus. Och vad ska vi ta?